With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men det har, alltså det har ju hänt lite i med människors sätt att se på saker och ting, det får man ju verkligen säga.
Och nu får
säga.
Du själv kanske, vissa får själv om de kör en bil som drar, går på diesel av sina barn.
Ja, ja. Är det så?
Ja, så är det.
Nej, men fy fan.
Pratar du egen erfarenhet?
Ja, ja, men absolut. Det har varit barn som sagt, men vi måste ha en elbil.
Ja.
Är det så?
Nej.
Jo då. Det tror jag
fan. Men det kommer från dig själv, tror jag. Du är ju lite Tesla-frik alltså.
Ja, men det är klart det. Alltså, jag
så där, nu kommer igång ju, här, det här blir bra.
Jag upplever ju den direktheten då. I elbilar.
Snark.
Hej mina damer och herrar, Joakim Dyredam på Automotor och Sport här som önskar er välkomna till vår julspecial i tre delar. Detta är episod nummer 2 i ett samtal mellan mig, chefredaktör Alex Söderlind och krönikör Peder Karlsson. Samtalet som ska handla om körglädje men berör så mycket annat. Vi kommer att göra vissa referenser till avsnitt 1, så lyssna gärna på det först. Men här har du avsnitt 2 och sedan nästa vecka, episod 3, om körglädje.
Och nu ska jag tala om en sak som är bedrövligt. Jag har åkt runt i den här Ferrari nu i 1,5 år. Och jag är alltid så, jag beundrar bilen för att trots att det är en jäkligt vass sportbil eller superbil eller vad man vill kalla den, så har jag aldrig skrapat i någonstans.
Mm.
Vad är första gången jag skrapar i någonsin med den här bilen?
Är det
nu, på eran jäkla parkering. Vad är det frågan om? Något jävla skitfarthinder där. Precis på infarten.
Ja, den är vass.
Ja, där skrapar jag i. Det är bedrövligt alltså.
Jag håller med. Jag
tar tredubbelt betalt för min nästa krönika för att få ihop det här, för att laga bilen. Nej då. Men det var första gången jag skrapade i faktiskt.
Var det fronten eller kjolarna?
Nej, under brukar det vara. Ja, om man kör lite fort. Ja. Har jag märkt också.
Nej. Nej, det kan jag inte gjort. Nej. Ja, det var jag ska få i alla
fall. Ja, men min sportbil ska ju kunna gå och använda, så det får inte vara för låg. Nej. För bilen är så låg så man inte kan parkera den på en vanlig.
Nej, du har rätt. Bilen ska vara användbar. Ja. Det är väldigt, väldigt sant.
Det får så inte vara för stor så man inte kommer in
och
någonstans.
Det här kanske är någon version som har någon sån här gasfjäder som man kan höja och sänka eller någonting sånt där. Men den måste vara användbar liksom. Ja. Så är det definitivt.
Sådana Baja 911 skulle jag älska ha.
Jag skickade en bild till dig på en Baja-kittad Model 3.
Mm, just det.
Där har du något.
Absolut.
Tesla. Don't get me started.
Vi ska komma till
don't
det här.
Don't get me started.
Ni ska få bifa om det här alldeles strax. Först ska jag bara kolla. Körglädje, Mantorp, Koenigsegg, jättelångsamt.
Ja.
Var det någon körglädje eller var det bara nervositet?
Det är mest ångest. Sen så var bilen väldigt låg och bred och fantastisk. Och det var som en sorts grupp C-bil kändes som. För den var så liksom stor och väldigt, väldigt mycket sport. Bilsportvagn, alltså tävlingsbil.
Jag vet,
man
körde...
blir rädd. Och sen så bara senare några varv var det, tror jag, Göran som skulle köra och se hur fort det gick då. Då hängde sig ju naturligtvis gasen på långa rakan för honom. Och han var ju, den där bilen inte lätt att stänga av heller. Men han fick av den, alltså han fick hejd på den, men alltså...
Åh, herregud.
Förstå. Alltså, det blir ångest. Jag hade skojat nästan med vilken Ascona som helst.
Jag tycker det är vidrigt.
Man ska inte vara rädd för att använda sin bil.
Nej, man ska inte vara det.
Den får inte vara för snabb, skulle jag vilja påstå. Så att inte jag vågar köra den.
Nej.
Och sen får den inte vara för dyr så jag inte vågar få en smäll på den.
Nej, men alltså... Jag tycker man ska använda dem i den aspekten att liksom, om det händer en olycka, då är det väl fine. Då har man väl en försäkring.
Ja,
om man
absolut.
Inte sitter och kör på bana, för då är det ingenting som går att försäkra. Men man ska inte liksom, nej, det ligger kanske grus kvar här nu i slutet av juni. Jag väntar någon månad till med att köra tills allt är borta. Alltså, fan, använd skiten.
Ja, det går inte. Man måste kunna använda bilen som en vardagsnjutning, tycker jag.
Och så kan man ju ta tips då, om man ska köra med väldigt dyra bilar året runt som jag gör. Så kan man ju försöka välja en försäkring som har som tar hela rutan. För det går ju två rutor per vinter.
Mm.
Och på vissa försäkringar får du betala en jättestor del av rutan själv. Vilket jag fick erfara nu på Ferrari när jag bytte i vintras. Jag har bytt på alla bilar. Jag hade en sån här G63 innan också. Den såg ut som att jag hade blivit skjuten med en hagelbössa i rutan.
Kan bero på att den saknar all form av aerodynamik.
Ja. En sån har jag försökt köpa nu, men jag får inte till någon bra affär på en sån här G500 4x4. Den jättestora.
Ja, den är faktiskt höga.
Ja, den är jag sugen på.
Den har också sidepipes.
Ja, den har sidepipes. Och den är ju så onödigt stor och dum. Man kommer inte in i ett parkeringsgarage någonstans. Och den är bara vulgär, så den passar mig perfekt.
Mm.
Men jag har inte lyckats få till någon bra deal här än.
Vad blir det för foliering på den?
Ja, det skulle vara så enkelt att göra någon militär grej. Så det är för,
det funkar inte. Det är för enkelt.
Nej, det är för enkelt. Så att,
kassaskåp kanske?
med rattarna och någonting. Ja, jag vet inte.
Stort band runt eller?
Jag vet inte. Vi har blivit så ambitiösa med foleringen, jag och Andreas, när vi sitter och gaggar. Det är liksom, vi vill överträffa. För vi har gjort några som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. BTCC Volvo fick ju också jättemycket uppmärksamhet.
Det mötte jag bara för några månader sedan.
Och jag fick så jävla mycket skäll han sa aldrig någonting själv, men det var Janne som sa, hör du, har du tänkt på det där? Då hade jag ju skrivit, de var ju två stycken som körde 850. Det var ju Rydell, våran svenska Rydell som är med lite runt Formel 1, och så var det en engelsk kille som heter Lindongding, inte vet jag.
Lambert.
Ja. Någonting sånt. Och jag hade ju tagit hans nummer.
Ah.
Ja, och då tyckte Janne, vad fan är du dum eller? Det är liksom, vi har en svensk som har kört bilen, borde du inte ta hans nummer? Jag inte fan om jag har någon om det. Så att, och sen träffade jag ju Rickard ganska snabbt efter jag hade gjort bilen. Och jag tänkte ju inte på honom när jag gjorde bilen. Jag tänkte bara, vad gör man med en Volvo för att få den rolig? Ja, de har kört race. Vi gör den så den ser ut som det. Jag fick ju en av de absolut första V90-erna som kom ut. Tänkte, nu gör man nog kul av den här. Och så träffade jag honom och tänkte, shit, han kommer ju tro att jag är någon form av fanboy här nu som liksom har gjort hans bil. Men jag tror inte det var så. Plus att jag hade satt fel nummer på den. Så att,
ja, då blev man arg istället.
Ja, då blev man arg istället. Det var en dålig fanboy.
Mm.
Nej, vi skulle faktiskt ha gjort reportage för tidningen med det. För han har ju fortfarande en BTCC-bil stå kvar i ett garage i Vallentuna. Mm. Men inte den, inte 850, utan han har en S40.
Den står inte i garaget, den står väl i receptionen på tulpanföretaget.
Ja, det kanske den gör. Ja, men den står där någonstans i alla fall. Så vi hade tänkt att liksom ställa dem bredvid varandra och sådär. Men eftersom det inte var samma modell så var det inte så jäkla kul. Hade han haft
850
hade det varit jättekul att sätta dem bredvid varandra.
Mm.
Men så man kan inte vinna varje gång.
Nej.
Men vad var vi inne på när vi ramlade av?
Körglädje.
Körglädje.
Men Koenigsegg, ingen.
Nej, det är inte det. Alltså, jo, alltså, om man hade kunnat gasa på och våga göra det. Men en privatägd bil, då känns det ännu värre än om man kör en testbil, får man väl lov att erkänna.
Jag var ju när jag körde Regeran med Christian i högerstolen när växellådan gick varm. Då var man ju lite nervös och så satt han och ringde fabriken där och sa åt mig att köra fortare. Ja, det var inte så lätt in i samhället där, men så kom vi ut på landsväg i alla fall och försökte gasa och det blev bara varmare och varmare. Och sen så sa han att nej, slå av motorn helt. Så fick vi göra det och så fick den stå och kyla lite och sen så stack vi iväg och körde igen. Då var man lätt nervös.
Man blir nervös,
ja.
Men då hade du ändå han med i bilen.
Jo,
så precis. Det var inte så att du bara kom tillbaka med nycklarna och sa hej, den där Koenigsegg gick sönder.
Det brinner lite i bakdagen.
Ja, precis.
Jag satt den i räcket där borta.
Då hade jag varit rätt lugn på det sättet. Men nej, jag gillar inte att låna bilar överhuvudtaget.
Nej.
Och det är inte det som är tjusningen med bilar för mig, att få testa olika på det sättet. Det kan vara jättekul att testa en bil då och då, men det är inte det som är charmen för mig. Med bilar, charmen för mig är just den här jakten, hitta vad ska jag ha och sen liksom känna den här glädjen i att faktiskt kunna köpa den och göra en affär och ha den stå på sin uppfart liksom.
Köp glädje istället för körglädje.
Ja, faktiskt. Det är minst lika viktigt för mig.
Mm.
Det spelar ingen roll om bilen har, du vet, man ska byta från F12 till 812 eller vad fan den heter nu, nya Ferrari. Vem bryr sig allvarligt talat? Du kan inte utnyttja potentialen i en F12 heller, den är så snabb så att det är helt larvigt. Mm. Och bakhjulsdriven, den är helt brutal. Det är samma med min, alltså, den ska ju vara fyrhjulsdriven, men jag åker på ställ med den där så fort, alltså, jag är livrädd när jag liksom sätter ner den bara på race. Det finns ju ett läge till, jag tycker det är skitläskigt. Så att man kan inte utnyttja grejerna, jag kan inte det i alla fall.
Det är den där fyrhjulsdriften som kopplas ur vid 110 du har.
Nej, men är det inte antalet växlar? Jag tror en fyrhjulsdriven upp till och med fyrans växel.
Mm-hmm.
Sen smackar den från femman uppåt så är den tvåhjulsdriven. Vilket är ett helt galet system kan man tycka. För då kan man ligga på en hal väg upp till Åre i en kurva och tycka att livet är glatt.
Och det var det.
Mitt i kurvan så stängs två fyrhjulsdriften av liksom, bara för att man råkar slänga i femman. Så den är lite läskig. Men jag vet egentligen inte varför, det kanske ni kan svara på. Är det för att den ska få högre toppfart?
Förmodligen lägre friktion, ja. Det är nog högre hastighet, toppfart, ja, jag tror. Ja. Och så spara bensin också, det är ju koldioxid också, ja, tänkte de på
det
mycket.
Tror du verkligen det?
Jätteviktigt.
Ja. Nej, jag tror... Ferrari med det där? Kommer ni ihåg det här, eller det är klart ni gör, när Aston Martin tog in den här lilla Toyota IQ i sortimentet för att minska det totala är det något snittvärde på koldioxid?
Jag tror inte att man gjorde det på den tiden faktiskt.
Jag fick för att det var därför de gjorde det.
Ferrari har lägre volymer.
Ja, men det hade Aston Martin också. Den låga volymer.
Ja, de tillverkar inte jättemånga bilar.
Jag trodde det bara var en associar som man kunde ha i stan.
Nej, fan, jag fick för mig att det var på grund av att de skulle sänka alltså det här snittvärdet på koldioxid eller någonting sånt.
Det har jag fick också
Jag kan säga fel nu om det kanske heter något annat än koldioxid. Skitsamma. Mm. Men då tänkte jag, hur gör Ferrari och hur gör Lamborghini?
Jag tror de struntar fullständigt i det och kommer först. Jag tror de tar, om det blir skatter.
Nu hörde jag att någon ny tillverkare igen var på väg att göra samma sak. Och istället för att bara säga det så borde jag ju såklart ha kommit
ihåg. Mazda kommer ta ut extra, lägga på priset så priset blir högre så man betalar sig.
Nej, men det var just att man tog in en bil till i sortimentet som egentligen inte alls hörde dit. Bara för att sänka det här snittvärdet.
Fiat-koncernen köpte utsläppsrätter från Tesla.
Jaha.
Kanske var det du tänkte på.
Ja, det kanske var något sånt.
De blev en polia så blev väl bra
snitt. Jag borde läsa mer av vad som står i den här tingen.
Kan du göra
det? Ja, jag borde inte bara läsa det jag själv har skrivit.
om igen.
Ja, jävlar vad roligt. Och så sitter jag och skrattar.
Det är så. Jävla rolig kille det.
Jag får mycket skäl för att jag står på typ löpbandet på gymmet och så lyssnar jag på podd. Och jag lyssnar bara på min egen podd. Och så står jag där och skrattar åt mina egna skämt. Det är så dåligt alltså. Men den här kommer jag att lyssna på. Även fast det är inte min. Men nu är jag ju gäst.
Ja. Du är ju huvudgästen ju.
Ja, faktiskt. Jag tycker också det. Jo, men det måste vara en ära att ha mig här. På redaktionskontoret.
Oh ja.
Det är extremt bra för oss.
Ja, vi är väldigt uppspelta.
Ja, jag märker det. Jag hör på det.
Men körglädje. Jag skulle kunna kategorisera det som, vi har pratat om det lite innan här. Den antal sekunder som man kan hålla gasen i botten mellan kurvor. Och det är därför jag då återkommer till MX5, Toyota GT86, Alpine A110. De är inte så effektstarka.
Fiat 126.
Nu är det långt ute på kanten här. Men jag menar alltså bilar som du kan, där prestandan kan utnyttjas till en högre procent. Därför av samma anledning, nya Porsche 911, fantastisk på bana. För du börjar köra snabbare än vad du tror att du är kapabel till. För bilen hjälper dig. Men på allmän väg, där har den ingen körglädje. För skulle jag vara uppe och köra på mina favoritvägar i Roslagen så kan jag liksom bara sitta och blippa lite på gasen. För sen går det så fruktansvärt fort. Men du gillar ju ändå bilar med mycket hästkrafter. Så att...
Men jag har ju ingen jättestor, jag har ingen jättebra relation till Porsche. Rent generellt. Jag har haft några stycken, men jag har inte, jag satt ju raka rör på den också. Jag hade en 997 när den var hyggligt ny. Men, och det är en rolig historia om det, bara för ett par veckor sedan, en kompis som har sin bil står nere på Ascari, eller på ett garage utanför Ascari. Han har en GT3 RS, och den är ju så snabb på banan, och alla sa åt han, köp en GT3 RS, för den är så snabb och det är så bra. Så jag bara, okej, jag köper en GT3 RS. Sen åker han ner till det garaget för, och han har haft alla möjliga bilar innan. Sen åker han ner till det här, och han har bland annat en Ferrari 458 med raka rör. Råknas kallas han, skön jäkla lirare. Så åker han ner till det här garaget och så står hans Porsche, som då är så himla bra på bana, omringad av tre Lamborghinis av olika kaliber. Aventador, någon Huracan och någon Performante. Och så tittar han på sin Porsche, så när man startar den så fiser den lite. Den spöar säkert alla tre på bana, men han står bara tittar på den, vad fan har jag gjort liksom? Det här är inte jag. Så han bestämde sig där då. Jag skiter i den här bilen. Jag kör hem den och säljer den. Och så köper jag en annan. För att han bara kunde inte identifiera sig med. Ja, den är effektiv. Men liksom. Det är väl liksom. Jag ät snabbmat då. Mikromat. För den går ju mycket fortare att laga till. Eller vad fan. Alltså, jag gillar inte det där effektivitetssnacket. Och de är nästan för bra. På Porsche är nästan för bra, jag skrev någon krönik om det också. De är nästan för bra. De är den här killen som hoppar ner i poolen och kommer upp och hans frisyr har inte ens förändrats. Så.
Det är som din då.
Ja, den är ju för sig ganska, ganska statisk. Eller han som liksom kan dricka lika mycket som alla andra och blir aldrig full.
Alltså, det är som du också.
Ja, det, nej, det är inte jag. men min relation med Porsche är inte optimal. Det är jättebra bilar. Och det är en superbra sportbil om man inte är så säker på vad man vill ha, känns det som. Om man inte liksom, vad ska jag köpa, då blir det en Porsche. Men liksom, det är inte, nej. Porsche-fanatiker kan jag inte relatera till faktiskt.
Jag är sjukt förlämpad.
Känner du dig som Porsche-fanatiker?
Han är det.
Jo, men har du, ja men då får jag dra ett sånt här lite så här.
Jag vill bara hålla upp ett kort här. Äldre Porsche, luftkylt. Jag håller mig där.
Ja, men alltså, då tänker jag så här, då finns det ju två här och det här blir ju inte, det här kanske låter illa när jag säger det, men du har väl en sån där, eller hur?
En luftkyld,
ja, en
82.
Ja, men du har en, då är det fine. Annars så är det typiskt en sån här sak som man sitter och säger när man inte har någon bil. Att man liksom, jo men jag gillar de här, de är så himla fina. Jo men äg en och kör en och så sätter du den här andra bilen och äger och kör den. Så får du se hur jävla kul det är att sitta i den där jävla skruttolken liksom. För det är ju grund och botten är det är ju skitbilar. Alltså de här gamla bilarna. Oavsett om det är Porsche eller vilket annat märke som helst.
Ja, den är inte problemfri.
Nej, och det är inga bra bilar. Och det är ingen bra väghållning. Och det är ingen bra. Men då är du en äkta entusiast som har en sån. Då har du rätt att säga det.
För att den ger mig en utmaning. Det är det den gör. Den är jättesvår att växla. Den här 915-lådan, du vet. Som
ja,
den heter.
Ja, det vet inte
nej,
jag. Men
nej. Femväxlad manuell låda, 915. Ersattes av G50-lådan sen.
Kul.
Ja, skoj. Vi släpper det. I alla fall, den är ju jättesvår att växla med. Och då är det ett arbete som måste utföras när man kör hela tiden. Man måste lirka lite med treans växel och sådär. Och det är där finner jag
en glädje. Alltså, den är liksom som att åka omkring med en halvtrasig bil hela tiden då?
Jag skulle inte dra det så långt som
halvtrasig. Eller är det någonting du kan sitta och skryta om sen? Att du liksom, jag klarade faktiskt att växla 4 gånger. Eller alltså, vad är charmen med att en bil är svårväxlad?
Ja, men det är hela arbetsprocessen med att köra en gasbroms och snygga växlingar och sådär. En bil idag är ju så enkel att köra. Så att
ja, om man, du inte har 800 hästar och försöker pressa på, då är det inte så jäkla enkelt.
Nej, det är ju för sig sant. Men ja, ändå. Det finns ju väldigt många effektstarka bilar idag som är otroligt lätt att köra.
Ja, nya 911 till exempel då.
Ja, eller till och med GT2 RS, 720 hästar.
Nej, den är inte lätt körd.
Nej, den är inte lätt körd alltså. Jag har ett par kompisar som har sådana där och den är ganska...
Den är svår, den är för svår tycker jag för att man ska vara komfortabel.
I alla fall om man har lånat den.
Ja.
Nej men då det jag respekterar om man har en bil precis som du har då respekterar jag det, men det är alldeles för många människor som säger de här sakerna utan att ha en bil. Och sen kan det också vara så här att man på något sätt väljer, ja men den där ligger inom min, den här är liksom den här har jag nu. Jag har inte råd med en Aventador så därför vill jag inte drömma om den. Utan, alltså, förstår du, om du bara släpper allt fritt, om du släpper dig själv totalt fri, inga ekonomiska begränsningar, ingenting, skulle fortfarande den här 82an vara din drömbil?
Jag vill ha en 993.
Är det bättre?
Ja, den har ju bättre växellåda och sånt där och tycker den är lite vackrare ändå.
Då sänker du ditt eget argument att det var så jävla roligt, att det var svårt att växla.
Nej, men det
att du vill köpa en bil med bättre växellåda.
Ja, men det är fortfarande en luftkyld Porsche som kräver lite
invändning. Ja, men är inte det lite så här analt brukar jag säga? Alltså att liksom, ja men, för det är många där, just där sista luftkylda Porschen. Ja. Och så vart det ett jäkla liv, sista Porschen med vanlig växellåda som inte alls varit sista Porschen med växellåda. De här som köpte R-en till exempel.
Ja,
de
precis.
Var ju tvärblåsta. Mm. Det var några som lyckades göra bra affärer på dem. Men sen var det några som gjorde riktigt jävla dåliga affärer på dem också. Men blir inte det lite så här, är inte det lite så här fanatism nästan?
Navelskåderi. Ja, det kan det ju verka som. Men jag tror att i den här, vi kör ju allt på tidningen. Och de gångerna vi har haft investen att köra de riktigt dyra sportbilarna. GT2 RS och Aventador och de här. Jag har inte känt den där riktiga glädjen. Jag har försökt sätta på mig kostymen av att det här är min bil.
Ja, för det är det man måste kunna göra. Ja, för annars göra. Så blir det en nervositet och en ångest i att man sitter i någon annans bil. Och så kanske det känns, det var som min granne sa. När jag kom dit, jag flyttade till ett radhus för 2 år sedan typ. Då, efter 2 veckor där så hade jag 2 stycken, jag gjorde någon dum affär. Så jag helt plötsligt stod med 2 stycken Bentley Continental GT på uppfarten. Och sen har det fortsatt så sen jag flyttade dit. Sen kom han ut, sen fick jag hem den här SQ8 jag hade ett tag. Audis den här, eller SQ7, förlåt mig, SQ7 heter den ju.
Mm. Det är bra.
Och då vad heter det?
En stor Audi.
En stor jäkla Audi. Och då, vad heter det, så sa han, det där är den, för mig är det den ballaste bil du har haft här. För den är inom min, den är nåbar för mig.
Mm.
Därför reagerar han starkare på en SQ7 än vad han har gjort på en Ferrari eller en Lamborghini. Jag hade ju en Urus ett tag också. Liksom. Det var liksom, nej, men han tittade inte ens på det. Men den här SQ7, det var liksom inom hans, det var inom räckhåll för honom.
Det är faktiskt samma sak med biltidningsförsäljningen. Har vi en för fin, har vi en superferrari, det går inte att sälja på den.
Nej.
För den är för långt bort.
Exakt.
Det går inte
exakt.
Att relatera till den.
Jag tänker alltså att man kanske hamnar i vissa fack. Precis som jag som älskar klockor. Att man liksom så här. Ja, men jag älskar klockor. Nu vill jag ha en Tag Heuer eller vad den kan uttalas.
Hoje.
Eller är det bara därför att du inte har råd med en guld Rolex? Du väljer att fokusera på en Tag Heuer. Förstår du vad jag menar?
Mm. Mm.
Att man liksom fastnar i de tankarna lite grann. Att man begränsar sig utifrån att, jo men kämpar jag nu något år, då kan jag faktiskt köpa den här taggen. Men den här jävla guldrollen, den kommer jag aldrig nå. Så vill man inte drömma om den, för det kanske är ångestframkallande. Är ni med på tanken?
Mm, mm, mm.
Och jag tror många som och han tänkte ju definitivt så, min granne, att liksom, för han bara, ja, SQ7, fan vilken ballbil. Medan jag bara, fan är du dum i huvudet? För att liksom, det har stått Lambo så här, det har stått Bentley så här, det har stått Ferrari så här. De gillar du inte heller. Nej, men det känns för långt borta liksom.
Det där är lite Audi R8-fenomenet. När R8 kom, och man var ute och körde med den, folk kom fram hämningslöst och tittade och fotade.
Att den känns mera nåbar på något sätt.
Det är ett märke du kan relatera till.
Ja.
Lamborghinin, samma bil någonstans i skrot och korn där under, och Ferrari, samma prisklass. Det går inte att relatera till.
Nej.
Det finns inga personbilar från Ferrari och Lamborghini. Ja, din Ferrari kanske är personbil med 4 säten.
Ja.
Men grunden var att det är en Audi. Det är från en tillverkare. Ja. Jag kanske hade en Audi, eller min kompis, grannen har en Audi. Och det där är också en Audi, fast en sportbil.
Ja.
Sen att det är ointressant att den kostar lika mycket som de andra.
Nej, men också kanske han köper en A4 och känner att han ändå liksom är någonstans märkesbroder.
Exakt.
Och sådär. Och det kan ju det råkar jag ut för titt som tätt när jag har den typen av bilar. Och då blir jag lite så här, då är jag ju lite strutsig. Då kan jag bli lite störd, du vet. Om jag har en, typ en R8, jag har haft, om vi säger den då. Så, har du Audi? Jag har också Audi. Så här.
Mm.
Jaha.
Det blir inte lika
kul. Vad har du för Audi då? Mm. Ja, jag har en A3. Ja, okej. Okay. Men det är inte samma, vet du. Försökte jag säga då på ett snyggt sätt. Eller, och jag säger det inte på ett snyggt sätt. Jag säger det på ett jävligt drygt sätt.
Ja.
Men då blir jag så här, då är det inte lika kul. Jag älskar ju Mersa till exempel. Det är ju jag älskar deras springblank mode. Jag har haft jättemånga sådana här 63 AMG av olika. Men då blir det så här, fan alltså, att de måste ha sina vanliga bilar. Att de inte bara hade dem där.
För då du måste vara mer speciell. Alltså, du känner inte lika speciell. Det är en bit.
Nej,
av drivkraften då?
Ja, men alltså, där är väl på något sätt lite fåfäng. Det är som att ha en klocka.
Var lite?
Ja, men lite.
Skönt att han sa det själv.
Nej, men, alltså, nej, men det är som klockor till exempel. Jag har ju en del klockor. Och så har jag en Corum på mig. Och jag älskar Corum, det varumärket. Men den här jäveln måste man förklara. Ja, men vad är det? Ja, men det är en klocka liksom. Mm. Den kan ju vara skitdyr. Men sen har jag en guld Rolex. Och den är skitenkel, för det vet alla vad det är.
Corum, seglarklocka.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Jag tycker de är skitballa.
Mm.
Och där kanske det kommer fram en viss fåfänga. Eller att man inte orkar förklara, i och för sig.
Mm.
Vad tusan det är för någonting liksom. Att man, det är en Ferrari. Jag har en Ferrari. Man behöver inte ens säga vilken modell det är. Jag har en Ferrari.
Men tillbaka till Porsche, GT3 RS. Den är ju så fantastisk med höga varvet och sin PDK-låda. Så det är en sån ren njutning. Alltså den maskinella känslan och den accelerationen, den, liksom, den reaktionen på den här bilen är så fantastisk. Så den skulle jag vilja ha bara för att just den här upplevelsen i stunden när man kör den. Mm. Däremot har jag svårare då med en Ferrari. Det är liksom, jag känner inte att jag är riktigt, tror jag, att köra en Ferrari. Det är lite, det blir lite.
Nej, men jag känner att jag blir en Ferrari. Snobb. Jag är egentligen inte heller en Ferrari människa,
lite
men
jobbigt,
men jag gör ju en grej av det på något sätt i och med att jag använder den året runt absolut. Och sådär, och då gör jag det till min grej att
ja,
jag
ta ner det lite gärna.
Jag kliver ur bilen med Foppa tofflor och mjukisbrallor och då blir det en rolig grej av det. Istället för att kliva med körhandskar och en stor jacka med ett stort Ferrari-emblem så kör jag kanske tvärtom.
Tar man inte det så seriöst så blir det mycket bättre.
Ja, men precis. Här, igår kväll så slängde jag upp en gran på taket och min dotter på taket på bilen för att ta en bild till Instagram.
Just det, det var hon som var istället för surra
banden. Ja, jag glömde spännremmar så att hon fick lägga där istället. Men då gör väl jag en sån här liten
så har jag åkt på vår 145 i över 100 knyck.
Åh, herregud.
Det var liten då.
Ja, just det.
Ja, på takräcket.
Då kan man undra om det var farligare när man var nedbäddad i baksätet förr i tiden.
Vi hade ingen bälten i den bilen heller.
Nej. Alltså shit vad det har förändrats mycket på bara en generation egentligen. Du vet, vi åkte till Umeå, då hade någon 145 eller vad den här, 245 eller vad den hette. Då bäddade föräldrarna ner i bak så att man låg och sov. Mm. Inga bälten, ingenting. Och så satt de och rökte i framsätet. Mm. Mm. Idag skulle ju ingen vettig förälder göra något av det.
Nej.
Utan nu är det liksom bältet på. Jag kommer ihåg när min son som nu är 15 var typ 1,5 så satte jag honom i barnstolen, åkte från mitt hus i Täby till Täby centrum, en bilresa på 5 minuter. Kommer fram och parkerar i garaget och inser att jag inte har knäppt fast ungen. Jag hade ångest i typ 1,5 år för att jag liksom, fan, jag hade kunnat döda ungen. Liksom, va? Och förr i tiden, eller när jag var liten, det var liksom, men spring och lek du i baksätet medan jag kör, så har något att göra. Vad det har förändrats mycket alltså, attityden. Om
vi kraschade familjens 240 när jag låg i mammas knä i baksätet och sov.
Ja, men det kan ju inte varit bra.
Det kanske därför jag blev som jag blev. Men jag åkte ner på golvet i alla fall och inte ens skråma.
Åh, herregud. Ja, det var jag
rakt in i en så här stor sten.
Åh, herregud.
Flyttsten.
Pappa körde med oss och han skrek älg. Då skulle vi hoppa ner bakom stolarna.
Övning.
Ja, övning.
Pojken och vargen.
Japp.
Du ser. Ja, men det har ju hänt lite med människors sätt att se på saker och ting. Det får man ju verkligen säga.
Och nu får du själv kanske, vissa får själv om de kör en bil som drar, går på diesel av sina barn.
Ja, är det så?
Ja, så är det.
Nej, men fy fan.
Pratar du av egen erfarenhet?
Ja, men absolut. Det har varit barn som sagt, vi måste ha en elbil.
Ja.
Är det så?
Nej.
Jo då. Det tror jag
fan. Men det kommer från dig själv, tror jag. Du är ju lite Tesla-frik alltså.
Ja, men det är klart det. Alltså, jag
så där, nu kommer igång ju, det här blir bra.
Jag upplever ju den direktheten då. I elbilar. förstås.
Snark.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja. Ja, men och du kommer ju älska dem snart också när Ferrari kommer med den där.
Ska Ferrari komma med en
elbil? 2025 kommer den förmodligen komma med elbil.
Ja, men jag har ju faktiskt, jag ska inte prata ner elbilar. För nu så kommer det förmodligen stå en elbil på min uppfart i början av året. Plus att jag har faktiskt 2 elbilar på beställning. Jag har ju beställt en sån här.
Cybertruck.
Bokat en Cybertruck.
en Taycan.
Och en Taycan. Mm. Och det där måste jag ju beställa. Cybertrucken tror jag fortfarande inte på. Jag tror att det är ett PR-trick. Jag tror inte den kommer. Alltså, och kommer den, inte som den ser ut nu, kommer den ju kunna bli laglig knappt. Så att jag vet inte. Men Taycanen är i högsta grad verklig. Och den måste ju hämtas ut snart om jag ska ta den. För min tanke var att jag skulle få en av de första. Och jag ställde till mitt jäkla rabalder och började bråka med Porsches tilldelningsgrupp.
Du skulle göra en bra affär helt enkelt.
Exakt. Det var ju det min tanke var. Att jag köper en sån där för 2 miljoner så säljer den för 2,3 efter 3 månader. Sen har jag bara fått känslan av att köerna är inte så långa på den där jäkla bilen och att det kommer inte bli den hype.
De kommer sälja 500 stycken nästa år.
Ja, men alltså...
I Sverige.
Ja, men finns det bokningar på det då?
Mm.
Det tror jag.
Gör det på Turbo, Turbo S och de här som kommer först. Mm. Jag tror att den här kan på 4S möjligtvis. Men då är skärmen borta för mig. Att jag ska få när det redan rullar 600 stycken på gatan. Jag vill ju ha en av de första. Och liksom, då kan jag skriva om den lite i tidningen. Jag kan göra en rolig grej av den. Bara kliva in efter ett tag. Då kan jag lika gärna få köpa vad fan som helst. Liksom. Den är inte ens bra för mig. För den, jag trodde att den skulle vara lika stor som Panameran. För då hade jag kunnat få in hundarna i bak. Men det får jag inte. Så nu måste jag likförbaskat ha en... om jag köper en Taycan måste jag i alla fall ha en bil till. Mm. Då måste jag ha en Porsche och en... Nej. Så att möjligtvis när kombin kommer. Men innan dess tror jag inte jag kommer plocka ut den faktiskt. Jag tappar lite...
Jocke, du var ju iväg och körde den och skrev den i nästa nummer nu.
Ja, jag körde den i minus 25 grader uppe i Levi i Finland.
Ja.
Den hade helt okej räckvidd trots kylan.
Fanns det körglädje?
Vi gjorde ju 3 stycken övningar på sjöis på sån här Porsche Experience där. Elbil och is är ju en udda upplevelse i och med att det är så otroligt mycket vridmoment från botten direkt.
Mm.
Så det var både lättsladdat och svårsladdat. Sen hade de fått för sig att vi skulle köra på friktionsdäck på is. Så att,
ja, det går ju halvbra.
Ja, speciellt när man var tredje grupp i cirkelkörningsbanan. Det var ju som att åka ut på ett balgolv där.
Jag försökte ju köra sån här hastighetsrekord med friktionsdäck en gång.
Mm.
Det gick ju halvdåligt.
Mm.
Sen körde jag året efter med dubbar. Då körde jag 278 km timmen på isen. Och det var bland det vidrigaste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Alltså,
kan jag tänka mig.
Fan vad rädd jag var.
Det var när vi var uppe i Orsa där. Jag bara körde Cayenne Turbo S där uppe. Med, med lapp i dubb. 258 tror jag att jag hade.
Ja, det är så äckligt. Alltså. Ja, det kändes som att man körde att man hade vattenplaning i nästan 300. Det var det vidrigaste jag någonsin har gjort.
Mm.
Det kommer jag nog inte göra om igen. Alltså.
Ingen körglädje där?
Ingen efteråt var det ju kul. Och det är
svettglädje?
Kul. Alltså, någonstans, ibland gör man saker för att ha en historia att berätta efteråt. För jag älskar att berätta historier. Och mycket av de sakerna man har gjort kanske inte har varit jättekul precis i stunden. Men efteråt är det en jävligt bra historia. I sommar ska jag köra vattenskoter längs hela Norges kust upp till Lofoten.
Oj.
Och jag är så här lite livrädd. För det första så gillar jag inte att köra vattenskoter. Det är liksom, jag blir så anti det. Jag tycker det är jävla snorungar som sitter och åker omkring på dem där. Men sen, fan, det finns ju hajar och späckhuggar och skit där. Och liksom sitta 120 landmil på en vattenskoter. Jag tror att det är liksom, det kommer inte vara kul överhuvudtaget. Men när man har gjort det,
då är det
så
kul.
Har du en historia för resten av livet. Jag klättrade upp för Kebnekaise. Det var bland det vidrigaste jag har gjort. Men, och jag kommer aldrig göra det igen. Men nu kan jag säga till folk att jag har gjort det.
Skulle du gå åka Vasaloppet också?
Ja, möjligt alltså. Men det samtidigt känns inte det så här... Ja, i och för sig, Kebnekaise är inte unikt att gå upp på. Men liksom ställa sig i en kö med 10 000 andra och så liksom komma på 8300 plats. Det är bedriften där, jag ser inte den riktigt. Mm. Det är liksom, alla klarar om de vill. Det är i och för sig samma sak med Kebnekaise. Men nej, jag vet inte. Det är roligt, jag körde Sverige runt med båt förra året. Det var jättekul och så har man en historia att berätta om det. Jag gillar saker som ger historier.
Mm.
Upplevelser. Det tycker jag är roligt.
Jag vill ha bra elbilshistorier från dig i framtiden.
Men det kommer du kunna få. Mm. Det kommer du kunna få. Jag laddar på nu med, mycket el
framöver.
Men för att återgå till våran lilla beef. Så är det ju så att jag har ingen... Jag tycker inte... Mina elbilserfarenheter hittills, och det är ju Tesla, har inte varit jätteroliga alltså. Jag körde någon sån här värsting fram och tillbaka till Norge. PF100, DS, KLL, Superduper. För det första fick jag sitta 5 mil åt fel håll i Norge för att den räckte inte åt rätt håll, räckte inte elen. För att jag hade stoppat in elsladden åt fel håll när jag skulle ladda den på 220. Och då var den felpolariserad så då laddade den inte.
Hur? Va?
Hur
gick
det till?
Ja, men det kan hända.
Det kan det,
ja, det kan hända.
Okay.
Det är väl någon konverter där som känner att det är felpolariserad. Så hade man vänt på kontakten och satt in rätt och hade laddat, men det gjorde den inte nu. Så jag fick sitta 5 mil åt fel håll och så tillbaka och så hann klockan bli, och sen när man är trött och vill hem så är de där halvtimmesladdningarna är inte så jävla roliga.
Nej, det finns inte så mycket laddglädje kanske.
Nej. Och så ska man sitta i den här bilen och sen blir man fet för man stannar och äter på varje ställe, så man, liksom, när man väl kommer hem ifrån Norge så man äter liksom 8 Big Mac och company
som är jättedyr att köpa i Norge.
Ja, precis, men i alla fall då satt jag ju där och så stod det, ja, men nu har du tankat på här, nu har du 30 mil i räckvidd, och jag bara, åh gud, jag måste hem. Så klockan var 1:30 på natten. Så jag sätter mig och så trycker jag gasen i botten på den jävla bilen.
Det skulle du inte gjort.
Nej, och jag tror inte jag kommer mer än 2 mil max, alltså om ens det, så står det bling, 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 bling. Nu måste du max köra 30 km i timmen resten av vägen om du ska komma fram till nästa laddstation. Så det har varit ett total flopp alltså. Mm. Plus att jag vet till, för när jag åkte in i en rondell, då hade jag den här farthållaren.
Autopiloten?
Ja, fast farthållaren. Jag körde nog själv, fast jag hade farthållaren på. Och då, när jag kommer in i rondellen och den släpper bilen. Nej, men det var autopiloten, förlåt. Mm. För den släppte bilen framför när den svängde undan. Då drog den där ju på. Så jag höll på att köra rakt över rondelljäveln.
För att du hade farthållaren inställd på...
På bilen framför på något sätt. Att ja, men skulle bilen
hastigheten
fram.
Var typ inställd
ja, hastigheten var ju mycket, mycket högre än vad man ska åka in i en rondell med. Mm. Men det där tänker man inte på när man sitter och kör liksom. Så att bilen är framför och åker sidan och jag flöjer från liksom 30 till hur fort jag nu hade den där stod på super. Och den går ju jättefort liksom. Det är ingen snack om den saken. Men det var ju skitläskigt. Så det var några sådana här minusgrejer. Sen är det ju jättekul, ungarna skrattar jättemycket när man sitter och drar på och farten blir nästan mer upplevd när man inte hör motorljudet. För har man en motorljud till, då relaterar man till motorljudet och så förbereder man sig på farten nästan. Men med en helt tyst bil så blir det nästan, det blir en annorlunda känsla.
Ja, det blir det.
Sen är det väl så att jag har väl blivit extra stor motståndare till elbilar för att alla tycker det är så jävla bra. Och då är det väl...
Du måste vara tvärtom.
Ja, lite så. Ja.
För du måste vara lite större.
Ja, exakt. Men och sen är jag inte så jävla säker på, och det här, ni är mer pålästa än vad jag är, men är elbilar räddningen liksom? Jag vet inte.
Det beror på vad vi ska rädda oss från.
Ja, men är, om man då tittar på en bils livslängd och tittar på det footprintet som en elbil gör när man tillverkar den och så vidare. Hur många mil kan man köra på en, med en sån här snål dieselbil när man kommer upp i samma utsläpp liksom och sådana där saker. Har man liksom kollat det ordentligt? Eller är det bara skitenkelt för politikerna att säga ja, men vi säger elbilar nu för då kommer inget rök ur avgasrören. Det är skitbra.
Nej, men i princip alla undersökningar säger att så kör du en elbil under minst 5-6 000 mil i Sverige så kommer den vara bra för klimatet. Och det kommer bli mycket, mycket bättre när vi börjar tillverka batterierna i Sverige eller i Europa. Ja. För när de tillverkas kanske i Kina med kolkraftsel, då blir de lite sämre, men samtidigt slipper vi ju oljeberoendet, och det tror jag är kanske den största vinsten, att vi slipper få olja från...
Det blir kolberoende istället då?
Nej, det kommer inte bli, för Sverige kommer aldrig ha någon kol.
Nej, men vi köper ju kol.
Sverige köper
ingen... från andra länder.
Extremt lite.
Ja, men var får vi elen ifrån då?
Ja, vi, framförallt från vattenkraft skulle jag säga.
Ja, men du vet, ja, men alltså, det känns ju också som man, fan, ja, man beror kom, på vad man läser för någonting.
Nej, Sverige har ju 99% kol... dioxidfri el, så är det.
Ja, men det var ju samma när man läste om, okej, säg nu att den här bilflottan utvecklas i den takt som politikerna vill. Då kommer ju typ inte elen räcka till.
Jo då, det kommer det göra.
Nej, men du kan inte säga sådär säkert.
Jo, det vet jag, för vi, alltså, det finns uträkningar. Om alla,
ja, men det finns uträkningar som säger tvärtom också.
Nej, det gör det inte. Jag har inte sett en enda sån. Du har inte läst den.
Du läser ju bara din egen tidning.
Nej, men om alla bilar i Sverige gick på el så skulle vi klara oss på den elen som vi exporterar. Sen så blir det vissa tillfällen under året där vi importerar, kanske ibland, när det är väldigt kallt. Men i stora hela så är vi självförsörjande på all el som skulle behövas för alla svenska bilar om de gick på el.
Jag tror jag stör mig mest på egentligen, om jag ska vara ärlig, att jag tycker att el, alltså bilgrejen, när man börjar jämföra mot andra industrier, det är liksom, alla ger sig på bilarna. Bilarna är sånt lätt mål, det är en sån lätt måltavla. Man höjer skatterna helt absurt, man har... världens högsta bensinpriser. Det är helt löjligt vad mycket skatt en bilägare betalar i Sverige.
Ja, det håller jag med om.
Och det drabbar inte bara Ferrari-ägare. Det drabbar Agneta, 43 år, som sjuksyrra, som har 6 mil till dagis för sina barn. Som inte tjänar några stålar. Det drabbar alla. Sen sitter, vad heter de, SSAB eller vad det är, som tillverkar stål. Och betalar ingen skatt. För att det är så jävla viktigt att de ska vara, det är en industri som är så jävla viktig och vi ska vara konkurrenskraftiga. De måste kunna vara konkurrenskraftiga så de ska inte betala någon skatt. Men vet ni vad? De gjorde 4 miljarder i vinst förra året. 4 miljarder i vinst gjorde de. Och sen ska Agneta fortfarande betala för sin jävla soppa och få en skithög bilskatt. Så jag stör mig som snarare på att det är så stor fokus på bilar när det finns så mycket annat. Jag drog det här också i någon krönika för ett tag sedan. Om man tittar på alla alla kryssningsfartyg som är fullständigt onödiga. Kryssningsfartyg är
lika onödiga som Ferrari-bilar, ska jag påstå.
Nej, men bilar pratar vi om nu. Inte Ferrarisar, vi pratar bilar generellt. Om man tittar på bilflottan som den ser ut idag, så släpper kryssningsflottan ut mer än bilflottan sett över hela Europa. Läste jag på en undersökning.
Sen kan man blanda in svaveloxiderna också som fartygen släpper
ut. Poängen är att varför fokusera på någonting som människor verkligen behöver? Och som, det är inte alla som kan gå och köpa en ny elbil för 400 000. Liksom, det är helt jävla omöjligt. Mm. Och de blir jättebestraffade för det. Medan Viking Line kan sitta och låta sina motorer stå och gå in i Stockholms, i Stockholms hamn utan att någon säger ett jävla skit ungefär. Och det tycker jag är jättetöntigt.
Jag håller
det är
med
alldeles för stort fokus på bilarna. Och det är det här, de här planerna om att det ska bli koldioxidfritt och ditten och datten på så här många år. Fan, det är ju helt idiotiskt. De här jävla cykelvägarna som byggs över hela Stockholm. Jag blir helt vansinnig alltså. Cyklister behöver inga cykelvägar, för de använder dem i alla fall inte. För det går mycket fortare när de cyklar mitt i vägen. Åh, jag hatar dem alltså.
Ja, men jag håller med om att vi kan inte ha bara en politik som säger att bilisten som ska dra ner på sitt utsläpp.
Men det är ett lätt mål.
Ja, det är ett lätt mål, så är det. Men vi måste ju se att alla ska bidra med sitt, absolut.
Ja, men ser du det då?
Det kommer ju komma nu krav både på flyget och båttrafiken. Mm. Det säger de, och det måste
det
komma
kommer.
Till.
Ja, men ja, det kommer. Ja, har en politiker sagt det, eller?
Det kommer komma, jag lovar. Jag lovar att det kommer komma.
Ja, jag tror på allt sånt när jag ser det. Men jag tycker bara fokuset är alldeles för stort. Och jag tycker det är
fokuset hetsat, är väldigt stort.
Och jag tycker inte det känns som att det är 100% genomtänkt. Och det sitter fortfarande stora biltillverkare vi har sett som tror att typ vätgas är verkligen en mycket bättre lösning än el för miljön.
Ja, men vätgas är också el.
Ja, men du fattar vad jag menar. Eller tänker du försöka vara produktig här? Det är väl olika saker. En vätgasbil är väl inte fullpackad med...
Men det är inte så mycket batterier, nej.
Nej. Och men det är batterierna som är miljöfarliga.
Man har tagit elen, förmodligen energin, och gjort om den till vätgas. Så det är ett steg
samma
till.
Sak, menar du?
Jag tror vi kommer få vätgasbilar när vi har så mycket överskott på elenergi som vi inte kan ta hand om. När det blåser och solen skiner och vi kan ta hand om den strömmen. Mm. Då kommer vi göra vätgas. Mm. Och sen kommer vi köra bilar på dem.
Ja. Jag tycker bara fokuset har blivit alldeles för stort på bilar. Och jag tycker det är larvigt. Och jag tycker att Tesla är jätteroliga bilar. Och de har verkligen gjort mycket för bilindustrin. Självklart, för de har gått i bräschen för allting. Men det är roligt med en pruttkudde i ratten bara så många gånger. Mm. Och när jag satt i den här Tesla 3 här sist när vi var ute och körde. Alltså det var den tråkigaste jävla bilen någonsin suttit i hela mitt liv. Det var den mest spartanska, meningslösa inredningen jag någonsin har sett i en bil. Och då har jag kört mycket skitbilar alltså.
Vad är det med din Mitsubishi alltså, menar du?
Ja, inredningsmässigt var Mitsubishi fan bättre. Sen var ju Mitsubishi hemsk att köra. Har ni kört en sån här gammal Outlander? Mm. Den växlar ju inte. Alltså, trycker du gasen i botten på den och inte släpper gasen, då växlar den inte. Du måste släppa gasen och sen trycka ner den igen. Då växlar den. Ja, om det är på en uppfart på motorvägen eller något sånt där.
Ja, en steglös växellåda.
Ja, men den växlar inte.
Nej, det glider på en kona.
Ja, men det händer ju ingenting. Den kommer ju till ett varvstopp, sen händer ju ingenting.
Nej, du kanske har något toppfart om du har tur.
Nej. Nej, men det är ju, man känner ju växlingarna.
Men i alla fall, den kan vi strunta i Mitsubishi tycker jag. Ja, den är inte så intressant. Nej. Men det som är skojigt tycker jag med det här med elbilar och fossil- eller förbränningsmotorbilar är att det är så många som känner sig hotade av elbilarna. Och som, jag vet inte om de blir rädda eller om de blir väldigt arga. På elbilarna. Är det den personliga sättet att uttrycka sig själv som du inte kan göra längre?
Om man är bilentusiast så tror jag man skräms av det.
Ja, varför?
Därför att, som vi har suttit och sagt hela tiden här, halva upplevelsen är ju inte att den går fort. Alltså jag skiter i om en Tesla.
Det gör du inte alls. Du skulle aldrig köpa din Ferrari om den hade 0-100 på 17 sekunder. Du skulle aldrig haft den då.
Nej, men jag menar, om jag har en elbil om jag sitter i en Tesla som ser ut som en Mondeo från 98.
Dina barn älskade när du accelererade.
Nej, accelererade, absolut, ja. Mina barn, ja. Men nu pratar jag om mig själv.
Du tycker också om det, jag lovar.
Nej, men det jag säger är att jag hade lika gärna köpt en Tesla som gjorde 0-100 på 7 sekunder. Det är inte det som är viktigt för mig om man köper en sån typ av bil. För mig är, jag har ju köpt bilar för miljontals kronor bara för ljudet.
Mm.
Förstår du?
Mm.
För det mekaniska, för känslan när man kör en. En känsla när man kör en Tesla är ganska steril.
Mm, den är ren.
Sen kan den vara korrekt liksom, och det kan vara bra, och visst den axar, ja, men liksom snark.
Men någonstans så tror jag att det är många som tror att när det kommer elbilar så kommer vi inte kunna köpa Ferrari-bilar som går på bensin längre. Det är någonstans där som jag tror att det skär ihop sig för folk. Att de säger att det är slut på det. Och jag tror inte att det är slut på det.
Nej, det har jag också väldigt svårt att tro.
Så att jag förstår inte hotet.
Att de, ja, men jag upplever en rädsla då?
Ja, jag upplever att det är många som är arga på elbilar. Som känner sig förolämpade av elbilar.
Jaha, nej. Liksom, jag tror många tänker som jag att det har gått jävligt fort, och det finns, trots vad du säger, så finns det ju faktiskt, om man läser sånt som dyker upp, så är det ju inte 100% självklart att det är liksom. Jag läste någonting häromdagen, och nu läser inte jag mina nyheter på nyatider.se eller vad de här konstiga sajterna heter. Jag läser ju normala sajter.
Fox.
Ja, Fox News. Utan jag läser ju ändå.
Trumps.
Men jag tror inte det. Då stod det någonstans att köper en diesel som drar, vad drar en modern fin liten diesel mot? Den drar inte mer än 0,3 under en halv liter. Så får du köra den fruktansvärt långt för att den ska komma upp i samma totala utsläpp som en ny Tesla. Liksom. Alltså att den brytpunkten är väldigt hög när Teslan börjar vara mer miljövänlig. Men om du säger 5000 mil, då är det en annan sak. Men jag undrar om det är så. Är du så jävla säker på det?
Ja, det är jag säker på. Om batterierna inte är tillverkade av brunkolsel, så absolut.
Ja, det vet ju inte du. Vad hittar de materialet till?
Det här är ute efter. Att så fort man pratar om elbilar så finns taggarna utåt. Man försöker bara hitta det som är fel. Vi har aldrig hört någon älskare av Ferrari eller Porsche som säger det är för jävligt med de här oljeutsläppen som sker när tanken går på, hur kan vi hålla på så här? Eller det är för jävligt med alla barnarbetare som jobbar i oljeindustrin. Eller det är för jävligt. Det finns så mycket dåligt också. Någon som har varit upprörd över problemen med oljeindustrin?
Nej. Men jag tror också det har att göra med att
vi är vana vid det.
Ja, men om jag tänker, ja, det finns säkert en del av det.
Vi vill inte köpa rysk olja. Saudiarabisk olja, vill vi ha den?
Nej, men jag tror att det är någon som tänker så som jag faktiskt tänker. Att när jag sitter och åker i min bil så det finns liksom större fiskar att fritera. Förstår du?
Varför blir man så arg på
barn? Jag tror man känner sig drabbad.
Ja, men det är det jag menar.
Varför om man har ett intresse av bilar och gillar det här, då känner man sig väl drabbad av någonting.
Att du känner att jag är dålig för att jag kör en bil som släpper ut avgaser. Och jag känner att folk tittar snett på dig. Men man gör ju inte det. Jag tror inte, jag pratar med massor med bilklubbsfolk och frågade, är det någon som känner att bilklubbs, alltså kulturen i Sverige är drabbad av miljödebatten, när de säger du kan inte köra runt med din gamla Camaro för det är inte bra för vår miljö, det är inte hållbart. Ingen som sa att det är jobbigt att köra en fin gammal bil eller en Ferrari.
Här kan man ju dra in det här med körglädje igen, för det är ju också en sån fråga, vad pratar man elbil mot annat? För dig kanske körglädje är en Tesla där du får den här direktheten som du gillar så jävla mycket.
Det finns saker i en elbil som jag absolut uppskattar som körglädje, absolut. Ja. Sen kan jag uppskatta andra saker från andra bilar som inte är elbilar som också är kul att köra. Alltså jag ser inte, det finns ingen konflikt att det är bara det ena och det andra som gäller. Man kan uppskatta de bitarna som man älskar.
Jag tror också en av sakerna till att folk har blivit motståndare. Och det här tror jag egentligen är ett ganska tungt argument. Och då pratar jag bilmänniskor, inte generell publik, utan alltså människor som är intresserade av bilar. Mm. Det är den här väldigt tidiga fanatismen på elbilar. Som man har nästan känt att man måste mota i grinden. Alltså Tesla-klubben till exempel. Som liksom, ja, Tesla är Guds gåva till bilvärlden. Det är en sportbil. Den går jättefort. Den är bra på allt. Den är ditten och datten och ditten och datten och ditten och datten. Och då blir man, det är inte alls det. Och så har det blivit en konflikt där mellan de som gillar elbilar och de som inte gillar elbilar.
Har du en iPhone?
Ja. Mm. Vadå då?
Nej, jag bara tänkte på Apple-folket är också väldigt...
Apple-folket är fruktansvärda de också. Men de tycker jag man hör mycket mindre av än... nu är det snarare att de som har Apple känner sig inlåsta, precis som jag gör. Jag kommer ju aldrig kunna byta för att jag har liksom 14 000 molntjänster och 8 miljoner grejer ihopkopplade med dem där. Så jag känner mig... Jag är på inga sätt en Apple-fantast, utan när man väl har haft den så lyckas de snärla in den i så mycket tjänster så att man aldrig kan ta sig ur det. Mm.
Jag har aldrig hört någon Apple-människa som har varit arg och inte vill ha en Apple på grund av att kobolten i batterierna kommer från Kongo. aldrig hört talas om det.
Nej.
Alltså det är liksom, det, man väljer sin strid bara.
Absolut.
Det är inte att det är liksom,
men så gör man väl alltid oavsett vad det är.
Jo, men det blir lite fånigt att det är liksom.
Nej, men är man en bilmänniska är väl en bil man fokuserar på.
Ja, men det skulle man säga, men vi måste ställa krav på Apple att de ska ha bättre batterier. Att de ska ha,
ja, det är ingen som säger. Ja, det borde alla göra i och för sig.
Ja, men de tar ju slut hela tiden, ja, absolut. Ja. Men jag pratar också om etiken då, om du pratar etik.
Ja. Det kan vara, jag tror att, för jag känner ju liksom, anledningen till att jag bråkar väldigt mycket med Tesla, det är ju för att så fort du säger ett negativt ord om Tesla så är det ju 800 man som ställer sig upp och liksom vill protestera, oavsett vad man säger. Det har ni väl sett på när det har kommit ut i Facebook-inlägg och om någon krönika jag skrev, och det var ju till och med någon ordförande där som hörde av sig till mig, och det var både ditten och datten när jag skrev någonting. Och man ser alla de här Facebook-diskussionerna som pågår, så är det alltid, och man känner ofta igen dem i och för sig, men det är alltid liksom, vad som än sägs så försvaras det. Kanske i och för sig samma sak
tvärtom. Det är samma sak tvärtom.
Man pratar inte om elbilar, man pratar om Tesla. Man pratar inte om elbilar. Det geniala med en elbil, man pratar om Tesla som varumärke.
Ja, det vet jag.
Det håller jag inte med om. Det håller på att förändras just nu.
Ja, det kanske är så.
Alltså, prata med Volvo, vad pratar de om elbilar?
Ja, men alltså om du tittar på det som dyker upp så här, så här är det. Om jag relaterar till det jag själv läser, så är det så att det har väl mattats av, men i början var det ju hemskt med Tesla-fanatikerna. Och det var ju enorma diskussioner så fort man sa någonting som inte var bra, och det kunde vara sant, men det blockades, precis som kanske jag sitter och gör nu, tvärtom. Men jag tror att man har liksom... Man kanske känner sig hotad av det på något sätt.
Ja, det är det jag menar. Folk känner sig hotade. Det är det som är så konstigt. Jag förstår inte varför man är hotad av det.
Jag vet inte.
Det känns att man har gjort fel kanske. Och man känner sig inte hotad om man är lugn och säker på sin sak. Låt dem hålla på bara. Jag bryr mig inte.
Nej, men jag har ju aldrig gått in i debatterna på så vis. Utan jag skriver något provocerande, så sen sätter ju löpet igång liksom. Och det tycker jag är ju ganska underhållande. Jag bara ser mycket av den körglädje. Det jag upplever som körglädje i en bil får jag inte i en elbil. Den här direktheten som du pratar om, den är ingenting som liksom, den det är ingenting jag lägger någon större vikt vid.
För mig är direkthet en av de viktiga saker med en bil. Direkthet i styrning. Att jag känner exakt vad som händer med bilen när jag styr lite eller mycket eller snabbt, eller jag känner vad som händer i däcken och hur underlaget är. Mm. Det är liksom feedbacken. Jag vill ha feedback från allt jag håller på med. Mm. Styrningen måste vara, alltså det måste snacka med mig. Och chassit också måste, jag måste känna om det är guppar eller om det kränger och alltihopa. Mm. Jag tycker det är skojigt om bil kränger lite mer än för lite, för det kränger inte alls och är styvt. Mm. Då vet jag inte vad som händer. Och samma sak kan det vara en motor. Om det är väldigt segt och inte händer någonting, gud, och så kommer det. Då är inte vi samspelta, jag, och vi är inte ett. Jag vill vara ett med, alltså om man pratar körglädje, så vill jag vara så mycket som möjligt ett med bilen.
Mm.
För då tycker jag det är kul.
Tycker du att du får en elbil?
Då är vi liksom ett team, jag och bilen.
Men vad fan har det med elbilar att göra?
Jo, men just det, för en elmotor, den reagerar exakt när du...
Ja, den axar direkt.
Ja, men den ger exakt den effekten, det vridmomentet, då jag vill ha den. Det finns ingen växling som gör att den bilen sätter sig mitt i kurvan och tappar farten eller flåset eller något sådär. Den gör exakt det jag vill att den ska göra.
Ja, men det gör ju en sportbil också om du kör aggressivt med den.
Ja, de kan göra så. Ja. En 911 GT3 med PDK, den är fantastisk. Ja. Den gör på samma sak också.
Mm. Jo, men det tycker jag
uppskattar båda sakerna.
Ja. Nej, det finns väl ingen motsättning i det. Jag tycker bara, de mina egna erfarenheter av elbilar och köra dem har inte varit, jag tycker inte de har varit roliga.
Mm.
Den här trean tyckte jag var, det var du har ju helt rätt, jag kan inte säga emot dig i det här med direktheten och allt sådär. Men alltså, sitta i den här bilen och känna sig, fan jag äger den här bilen, helt meningslöst. Det är liksom, det ger mig ingenting. Det är liksom totalt likgiltigt.
Mm.
Ja, jag kan köpa en och köra fram och tillbaka till jobbet med, absolut.
Mm. Mm.
Men som bilentusiast så ser jag ingen skulle jag absolut inte vilja ha den.
Det är ju ingen Halo-bil, det är ingen bil som, wow, där kommer Peder med sin fräsiga bil. Så är det ju inte.
Nej, men bortsett, när jag sitter i den själv och bara liksom,
förmodligen,
det här har jag uppnått i mitt liv, jag har hamnat i den här jäveln.
Mm.
Då kan man känna sin glädje om man sitter i sin Ferrari.
Men kanske Porsche. Om du satte i en Rimac kanske skulle tycka, fan vilken jävla fin bil jag har nu.
Absolut.
Ja.
Kanske det.
Kanske. Det.
Men sen är det ju för sig, halva mitt bilägande handlar om ljud.
Ja.
Så att det blir svårt alltså.
Det blir svårt, men då kan man behöva andra saker som kanske just det här med däcken. Om du kör och känner du att däcken låter lite mer eller mindre fram bak, då vet du visst vad som händer. Så du får mer feedback från bilen när du inte hör, dränks allt typ, dränks av det här motorljudet. Jag älskar ju också naturligtvis ett bra motorljud från en förbränningsmotor.
Ja, det är
självklart.
Ja, det är viktigt.
Ja, det här pulsen och ja, man blir ju
bara starta den.
Ja, det är klart det är så.
Nej, för mig är det viktigt, men det är väl olika för alla såklart.
Ja.
Och det är klart man ska vara så här kategorisk motståndare till elbilar som jag är. Men jag, mina egna erfarenheter har inte varit så jävla roliga. Nu får jag, eller får, var väl en väldigt stor överdrift. Men jag kommer ju ha en elbil snart. Mm. Då får vi väl se hur, när jag kört den en månad och se vad jag tycker.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.